A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ja, och det, men det är också så otroligt jävla befriande att man har valt ut den här boken som är 700 sidor som går efter devisen de som fattar, fattar.
Ja, exactly.
Och de som inte fattar får fan ta reda på det själva.
Ja, exactly.
Och att dessutom göra en liksom 26 timmar lång ljudbok av en bok som i alla fall för
28,
första anblick inte är... är 28 timmar, som inte är det är inte det första man tänker på när man tänker på ljudbok i
Nej, jag vet. Boken. Mm. Visst är det inte en härlig så här fuck you attityd till alla så här, alla kloka människor som säger vad som funkar och inte och så här. Så äntligen bara kommer en underbar bok som är totalt så här, elitistisk.
Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om, så kolla in vår hemsida, vadvipratarom.se.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Jag heter Pernilla Wellroth och med mig har jag...
Anna Borgstam.
Och Rasmus Klavas.
Hallå!
Hej!
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 Och ja, nu... vi har ju samlats här idag.
Ja.
För det här är ett spoileravsnitt av samlade verk av Lydia Sandgren.
Ja, och det är verkligen, man får ju inte lyssna på det här om man inte har läst boken.
Nej, Daniel har ju tagit av sig sina lurar nu för att han har inte läst boken.
Nej, och grejen är att har man bara läst halva boken då fattar man ju det, för då vill man ju inte att det här blir spoilat. Så att om ni får för er att ni tror att ni vill lyssna på det här och inte har läst boken, då vill ni inte det på riktigt den här gången.
Nej, men alltså det är verkligen sant, för att med vissa böcker så är det ju liksom okej, alltså då kan det ju vara kul att lyssna på spoileravsnittet. Men vi avråder bestämt
spoiler alert.
Men det, grejen är att vi ändå bestämde oss för att vi måste spela in det, för att vi måste få prata om massa saker i den här boken som man vill prata obehindrat om, för att det är så mycket sånt man vill prata om ju.
Ja,
precis.
Så att då blev det vårt ego-övervägande där, blev helt enkelt på bekostnad av att någon stackars obehindrad person kan få för sig att komma in, och då går du genast ut nu så att säga, och så får vi prata nu. Pernilla, börja.
Ja, herregud, vad ska vi börja egentligen?
Du är en av dem som har mässat under läsningens gång och bara, vi måste prata om det här, vi måste ha ett spoilerlösning.
Men jag mässade väl dig också, Rasmus, jag har mässat alla. Jag var tvungen att mässa Rasmus för att han hade läst, han var den som läste ut först. Så att när jag läste, när jag kom på slutet, eller inte på slutet utan hela tiden, jag insåg att Rasmus har läst, jag kan mässa honom. Herregud, kommer det här hända? Kommer det här hända? Kommer det här hända? För att jag försökte liksom så här lista ut vad som skulle hända.
Alltså vi låg ju i samma fas under en period.
Ja, då det gjorde vi.
Båda också funderade på om Gustav egentligen var kär i Martin.
Precis.
Den första fasen, så att säga. Var du inne i den fasen, Rasmus?
Nej, det var jag nog aldrig. Men jag har ju varit väldigt mycket däremot att Cecilia och Gustav
har en relation.
Har en relation för att Gustav har varit avundsjuk på Cecilia och Martins relation.
Exakt. Jaha. Tror ni att de har legat alltså?
Vad sa du?
Tror ni att de har legat alltså?
Det vet jag inte, men jag trodde det väldigt länge i alla fall. Att det var det som hon hade... Alltså, att hon hade stuckit iväg och försvunnit och sen så kunde Gustav komma dit och kuckelura då och då.
Kan vi gå igenom de här varje person liksom? Kan vi ha det som angreppssätt?
Ja.
Är det okej för er om vi börjar med Gustav? Det känner vi måste backa, han är också lite ofarlig. Men alltså jag tänker med honom, tänker jag först här, att han var homosexuell, att han var
det
kär i
Martin,
att han skulle få HIV.
Ja, det tror jag också.
Att när han flyr till liksom England och sådär, då är det för att han har träffat någon engelsk lord som han har ihop det med.
Men och stopp, där skulle jag ju vilja säga någonting om det.
Ja.
Ska du fortsätta där kanske? För att jag har ju en liten, någonting där.
Ja, men flika in det.
Ja, för att ni vet, när han drar iväg och så kommer han ju tillbaka och är helt sönderknackad och söndertrasad. Det är Cecilia ser till att, att han kommer in på hem. Och innan så har det varit det här snacket med den här killen som släpper en bok, ni vet. Som gör att förlaget fortfarande
Överlever. Liksom.
Överlever. Och Cecilia tyckte inte om honom. Kommer ni ihåg det?
Hon hatade ju Bell.
Precis. Bell, precis. Och någonstans i boken, eller lite längre bakom boken, så står det när de pratar om Bell, när Martin läser hans biografi eller bok nummer två, så står det ju att sen så flyttade han till, han köpte ett slott och sen så kom det en jättekänd konstnär liksom. Som bodde ett tag. Och det måste ju vara Gustav.
Ja, så tänkte jag också att det är Gustav som kommer.
Säkert. Ja, vad bra.
Ja. Och sen måste jag bara säga, apropå Gustav, för sen får man ju, förstår man ju ganska snabbt att Gustav är... Han är ju nästan manodepressiv och liksom periodare och super ju rätt hårt och har ju rätt mycket så här att han tycker att lev hårt, dö ung och varför lever vi egentligen? Jag hittar ingen mening i det här och jag vill inte ha det här vuxna livet som ni andra har och så. Och i någon del där så tänkte jag, apropå jättekort det vi sa i det vanliga programmet, att de är liksom alla de här karaktärerna, man tycker så himla mycket om dem, men de är ju rätt ego och de är ganska... De är inte rakt igenom schyssta. Och där tänker jag Martin, som är hans närmsta vän, är ju en person som han får supa med. Och som inte egentligen... Alltså, när Gustav försvinner bort och borta hela natten, då rycker Martin lite på axeln och säger, nej men han är sån, han brukar försvinna. Så det märker man att det andra är deras omgivning som reagerar och bara, men var är Gustav? Och varför kommer han inte? Och hur kan han bara gå iväg? Och sådär. Så att på något sätt har ju Martin så här mesighet eller oförmåga att ta tag i någonting i tillvaron är ju lite egentligen ett svek mot Gustav som behöver hjälp liksom.
Ja, men han är ju otroligt självisk, Martin ju. Alltså, ja. han gör ju ingenting för att hjälpa Gustav, han gör ingenting för att hitta Cecilia.
Nej, och hur kan man göra så mot barnen?
Ja, alltså det,
bara
det,
låta han ju, henne gå liksom.
Ja, alltså han är ju verkligen så bara gör minsta möjliga grej. Det är också därför han inte har gjort färdigt något ju.
Ja, det där precis. Är ju så roligt att han är en sån typisk drömmare. Han bara liksom, han är verkligen den här personen som aldrig blir klar med sin bok för att han bara ska men som i sekvensen när han pratar om liksom, när han ska skriva, han får de här 2 månaderna och han ska sitta hemma. Och han städar, han diskar och han håller på. Han kommer, alltså han kan ju aldrig göra klart någonting. Han är ju bara drömmare. Och det är det som är så roligt också om man tittar på den här intervjun med den här intervjuaren, vem det nu är. Att han frågar honom så himla mycket. Och han sitter där och är någon skrivande expert. Att så här funkar det och så här funkar det och så här funkar det. Fast han har ju egentligen inte avslutat någonting själv.
Nej, exakt. Men undrar sig, vad vet du om skrivkamp? Eller vad vet du?
Precis, och det är så himla roligt. Ja, men vad kul att...
Nu kan vi glida över på Martin där, men det är okej.
Ja, men alltså, för jag tänkte faktiskt inte på det om Gustav. Det här psykiska problemen hade jag inte alls. Jag förstod ju det sen, men
För min spaning där är ju så här, varför Gustav och Cecilia... För det är uppenbart att Gustav och Cecilia, de har ju en... hemlig eller outtalad connection. Alltså när man är i Martins perspektiv, då uppfattar man bara, han märker inte det, för han är ju en drömmare och han noterar inte folk i sin tillvaro liksom. Men de har ju en connection och förstår ju varandra på ett sätt som Martin inte noterar. Och då tänker jag att kopplingen mellan, varför man ju tänker att det är en kärleksrelation är ju för att man tänker så här, det är någon form av intimitet de verkar ha. Och att Gustav har så himla, han tycker ju mycket om Cecilia, han avbildar henne och han bryr sig om hennes barn och han, på något sätt är ju Cecilia och Martin är ju Gustavs familj liksom. Och då tänker jag att det handlar om att de förstår varandra, för att Cecilia är ju också en person som på något sätt både har egoistisk i meningen att hon orkar inte vara i ett liv som hon uppfattar som kravfyllt och som hon inte har valt. Hon vill hålla på med bildning och hon vill inte vara familjemor och hon vill inte vara liksom vuxen på det sättet, och hon verkar ju ha mått dåligt liksom egentligen och är ju gravt deprimerad och tycker ju inte om, hon orkar inte med människor egentligen, utan hon vill bara vara i böcker och allt handlar om flykt liksom från tillvaron. Och Gustav är ju lite åt samma håll liksom, så då jag tänker så att de två förstår varandra egentligen och har ju någon sorts vad ska man säga, de hänger ju sig åt sig själva på ett sätt så att det drabbar deras omgivning båda två liksom, och tycker att det är okej. Så när hon direkt åker och hämtar Gustav och så har ju då hon sedan länge förstått hur han mår och vad han liksom går igenom och så här, och Martin har ju inte sett det, han går bara runt och och är inte så observant liksom.
Nej, och det är ganska spännande för att de är båda väldigt observant. Alltså både Gustav och Cecilia verkar vara ganska observanta personer. Men samtidigt så otroligt uppe i, liksom, alltså kan fastna i sitt eget arbete. Och, alltså när de är i det här liksom, sommarhuset så har de ju sina förmiddagar när de ska jobba. Men Martin, han sitter ju bara och funderar på att han ska jobba medan de andra jobbar.
Men han gör ju aldrig det liksom. Nej. Det blir ju aldrig, de andra blir publicerade och gör tavlor och är produktiva och har liksom antimsviten och så här. Och det tycker jag också Ricke beskriver ganska bra när hon har betraktat det i slutet när Ricke berättar liksom om tillvaron i det här huset och hur att det var så konstigt att de gick runt liksom, det var inget som var semester över dem utan de hela förmiddagen satt de och jobbade, sen var de på stranden, sen satt de och jobbade och sen var de fulla liksom. Men Martin satt ju egentligen aldrig och jobbade utan han satt bara och trodde det.
Ja.
Det är ju så intressant liksom.
Men jag trodde ju att, apropå Gustav, jag trodde att han skulle dö mycket tidigare. Alltså.
Ja, jag också. Jag trodde att det var liksom, att det skulle hända när han var 25 liksom.
Ja,
och liksom så här, och att det skulle bli liksom pangbom och buller och bång på något sätt. Nej, men det är jätte... Och då undrar man också mycket om att när Gustav väljer Martin i början, så för att jag tänker på skolan när Martin kommer dit och Martin egentligen är den främmande fågeln och alla liksom överklassungarna går där, så vet ju Gustav att Martin kommer vara tillåtande. På något sätt vill ju Gustav hela tiden fly från den här borgerligheten som han också skojar om. Och att Martin kommer ju vara tillåtande med allt. Och det är ju Martin liksom. Det beskrivs ju många situationer om sommarkvällar när, som Rakel minns, när de var fulla hela nätterna. Och när Martin accepterar ju liksom Gustavs totala så här dekadensliv.
Ja.
På något sätt liksom. Det är väldigt intressant deras vänskapsrelation liksom, som är både fin och ganska hemsk på något sätt. Eller det, man funderar över sig, men vad är riktig vänskap då? För Martin låter ju egentligen Gustav ta livet av sig på något sätt.
Ja, också att Martin i sitt sätt att liksom hela tiden inte ta några egna beslut utan att alltid följa alla andras val. Och exakt. Att han liksom nu ska vi supa jättemycket. Ja, men då gör vi det och så blir jag stupfull. Men det är ju inte, det skulle han ju aldrig gjort själv.
Nej.
Han skulle aldrig ha startat ett förlag själv. Han skulle aldrig ha läst William Wallace själv. Eller liksom.
Han skulle ju heller aldrig varit otrogen själv. Utan det är ju också att hon väljer honom liksom.
Ja.
Vilket också var ett sidospår där man tänkte så här, är det det som är hela uppbrottet, att hon har
hittat det här polaroidkortet? Det blev jag lite förvånad över faktiskt, över att det inte liksom, eller det var väl också precis ett sånt här sidospår att vi skulle tro att det är det här som kommer bli känd och sen liksom. Eller, Men jag blev lite förvånad över att det bara liksom rann ut. Men det kanske det också som är typiskt Martin, att det bara liksom rinner ut i sanden, det blir inte så mycket av det. För att han är ju en person, precis som du säger, att han är en person som aldrig väljer någonting utan låter andra välja. Men pratades det inte om det också, att inte välja är också ett val? Sades inte det någonstans i boken?
Ja, och det, framförallt pratades det om så här, att man inte, att man liksom historien väljer en, eller man ska säga att man inte väljer historien när man utifrån ett så här skrivperspektiv. Var det inte ganska mycket där diskussionen om så här, val kom upp och filosofiska val, och att det jämfördes med att man väljer inte sina föräldrar, man väljer inte sina vänner och man väljer inte sina barn. Utan det är på något sätt man blir vald eller man får leva med dem så att säga. Och vad tyckte ni, får man hoppa till slut eller ska vi gå igenom alla eller?
Nej, vi kan hoppa lite, hoppa på.
Ska vi hoppa till slutet då?
Slutet.
Vad ska vi börja?
Det är ju jävligt vågat att avsluta det så. Det är liksom vad man vill veta, det är vad som hände sen liksom. Och det får vi inte veta.
Det är som att den slutar där historien ska börja.
Ja, exakt.
Och man vill ju också veta varför. Stack. Alltså det vet man ju inte.
Vet man väl lite grann ändå det. Att hon faller inte med liksom hela det här.
Nej. Men jag menar alltså hur det gick liksom hennes resa fram till beslutet. Hon hade ju ändå stannat ganska länge liksom. Stått ut.
Ja, men grejen är att, det är väl kanske så här en enda kritik då, att, för det är ju skildrat då i Martins ögon och han fattar ju inte det. Han upplever ju bara när hon ligger instängd på något rum liksom, han förstår ju inte hur hon mår eller vad hon går igenom eller hur hon liksom han verkar ju helt liksom opsykologisk i förhållande till henne. Samtidigt är det ju ändå en person som han verkar tycka om liksom. Så det är konstigt att han inte är mer intresserad av det. Att försöka men han komma nära henne.
Men han är väl den liksom, som precis som du säger, att han är den perfekta personen för båda de här två starka personligheterna att ha i sina liv. För att de, tillsammans också så neutraliserar ju de ju någonstans varandra. Att de funkar ihop på något sätt. Men, och precis som det var någon i boken som sa det, att ja, men hans man sen, som han levde tillsammans med på slutet, Gustav. Att det verkade som att, eller vem det nu var, hon den där danskan kanske. Liksom att de tillsammans funkade, men det funkade inte utan...
Det är en treenighet också liksom. Men det är ju för att han är något konstigt tillåtande filter som inte ser och som inte liksom säger till, så att de andra får hålla på något sätt.
Men det var ju väldigt snyggt tyckte jag att man egentligen fick förstå hur illa däran Cecilia var genom Rakels ögon. Att det var liksom hon som
och det, jag blev fick så oss himla... att förstå det. Jag blir så himla så här, illa berörd av det, samtidigt som jag tycker jättemycket om boken med Rakels liksom. Ja, men jag vet inte, att hon också måste känna sig himla oälskad, att hon liksom får bli bortlämnad med Gustavs mamma eller Cecilias lillebror, och att hon mutas med serietidningar och ingen vet riktigt vad Rakel är eller vad Rakel gör, eller hon är ju liksom lite bortglömd på något sätt, och hon får ju ta ansvar även för Elis sen när mamman försvinner liksom. Och att Martin beskriver ju som att han aldrig förstår henne liksom, att hon sitter uppslukad också. Han ser ju henne som han såg Cecilia, men han har aldrig brytt sig om att förstå henne heller liksom. Och han tänker ju dessutom så här, att hon borde ta över hans förlag liksom, utan att överhuvudtaget så här, ha reflekterat över vad hon vill liksom. Eller vem hon är som person. Eller varför hon inte lever med någon. Och varför hon inte äter något. Och varför hon... Det är den enda som någon gång frågar henne hur hon mår är Gustav. När de är på restaurang vid det tillfället i Berlin. Liksom. Och då vet ju Gustav ändå om... Vid det tillfället vet han ju om att hennes mamma finns i en lägenhet 2 kvarter bort. Och då säger hon till honom att hon inte mår bra och sådär. Och då fortsätter han ju ändå bära mammans lögn liksom, framför henne. Det är ju konstigt.
Ja, men frågan är om det liksom hade blivit, alltså om det är värre att veta att hon är ett svin som har bara dratt än att leva på hoppet att det var något annat.
Eller ja, men liksom. Jag vet inte, för sen finns ju diskussioner där att de tänker så här, men hon vill bli hittad, även folk som går iväg frivilligt vill bli hittade, och att Ricke vet ju om att hon inte mår bra och att hon har en depression och att hon liksom hon säger att hon är i valet och kvalet och man ska respektera den typen av beslut liksom. Och egentligen är ju Cecilia psykiskt sjuk.
Ja.
Och då tänker man att om man tror att någon kan bli frisk från det, så vill man ju åka ner dit, hugga tag i henne, göra så att hon blir frisk och att hon måste komma tillbaka för sina barns skull. På något sätt. Så det är ju väldigt konstigt att andra personer fattar de här besluten åt henne också. Typ Gustav är ju ett väldigt dåligt bollplank i det här läget.
Ja.
Så att säga. Att han supportar den här idén är ju mindre konstigt. Samtidigt så vill ju han, när han dör, så vill ju han sammanföra Martin och Cecilia liksom. Eller tvinga henne att träda fram liksom. Det är ju hela testamentets funktion, känns det som.
Ja, verkligen.
Mm. Och det är också konstigt att säga, jag har målat 1 miljard tavlor av dig som visar att du fortfarande finns, och nu måste du komma hit och hämta dem. Det är ett konstigt sätt att lösa situationen liksom.
När han insåg, Martin då, att hon antagligen fortfarande levde, det var ju med de här gymnastikskorna liksom.
Ja, och att, att Gustav träffar henne.
Ja, fast det visste väl inte Martin.
Nej, men jag tänker, det ser ju Martin när han ser tavlan liksom, att Gustav har träffat henne.
Men det var ju då han förstod att var det en nödlösning liksom? Hur ska jag visa här nu att hon fortfarande lever genom en tavla? Ett par moderna gympadojor. Var det liksom en liten nödlösning, eller?
Ja, men lite, för att hon också planterar att gympaskorna är borta i den scenen. När man
fast detta var ju ett par nya gympaskor. de som hon hade på sig. Som, när han såg den här tavlan så, här, så det stod någonting så här att det var inte, in, var inte att Cecilia såg äldre ut.
Nej, liksom utan, det var, utan det var gympaskorna han lägger.
Ja, ja, precis. Att de var moderna, det är sådana ja. Som folk har nu på gymmet.
Men jag tolkar det som att Martin vet om att hon lever men, och att hon har valt att gå och att han ja. Inte letar. Man får ju aldrig riktigt reda på vad hon skriver till honom i brevet. Nej. Det störde mig lite, jag hade velat veta det. Liksom. Men hon skriver ju någonting som är typ jag vill inte längre vara med i den här familjen. Du är den som bäst tar hand om barnen. Du får göra det nu. Jag lämnar er. Typ. Och då av någon anledning väljer han att respektera det. Så han vet ju att hon lever och så. Men han vet ju inte att Gustav träffar henne bakom hans rygg. Liksom. Så det är väl det som är den stora upptäckten med jumpaskorna. Att Gustav har träffat henne. Och för Ricke vet ju också. Så egentligen är ju liksom... Av de närmsta personerna som är runt om så vet ju både Gustav och Fredrika om henne. Hela tiden liksom. Och det är ju konstigt. Liksom. Och att han inte ens när barnen är vuxna och frågar dem så här, vad står det i det här brevet? Det är ändå ganska viktigt för barnen att få veta det, tänker jag. Att man hade velat veta. För som Rakel måste ju känna sig lämnad liksom. Och då svarar han ju inte ens det. Utan säger så här, jag har tappat bort det. Bara,
Men tror ni inte att det står också någonting att jag inte att hon inte känner kärlek för barnen eller att hon inte liksom...
Jo, det måste ju stå
alltså, något. Alltså det måste att stå någonting inte... om barnen att hon inte tycker om dem.
Ja, ah, och att hon inte förstår föräldraskap och att de, hon ser att de har förstört hennes liv. Eller? Alltså det måste ju stå någonting sånt. Ja. Som gör... Jo, så tänkte jag ju också. Och hade det varit någonting om honom att det är hans fel, då hade han ju ändå visat det. Ja, alltså om det bara handlade om det och så hade han väl sagt ja, det är jag som har misslyckats men nu är det så här liksom.
Ja, men det kanske var därför han inte letade efter henne då. Om det stod någonting sånt i brevet att
om barnen.
Ja, ja. Att han ville spara liksom deras smärta på något sätt.
Ja, eller besviken.
Ja.
Att de söker upp henne och så vill hon inte veta av dem.
Nej, att det liksom är att det skulle bli ännu värre.
Ja.
Så frågan är ju också då vad som händer nu.
Ja, exakt. När den här dörren. Men hon öppnar ju ändå dörren. Det hade hon inte behövt göra.
Nej.
För hon vet ju vad som, vilka som står där. Kan man tänka.
Ja.
Och sen så egentligen hade jag velat ha. Jag hade velat ha hennes perspektiv. För det är så otroligt svårt att förstå henne. Och jag tänker att det måste vara för att man tänker att hon måste vara en sjuk. Att hon måste vara sjuk liksom. För att det är så himla... svårt att förstå någon som inte längre vill ha sina barn och som väljer att välja bort sin egen familj också, alla sina vänner och bara sitter och läser liksom. Alltså hur kan man uppleva det livet som meningsfullt? Av vilken anledning är det kul att lära sig grekiska om man inte pratar med en enda människa? Liksom.
Tror att hon har någon form av kombination? Eller någon, liksom, någon autistisk störning eller någonting?
Ja, någonting. Och man förstår ju inte riktigt vad som går fullständigt fel i den familjen mer än att de är liksom, liksom högutbildade och har massa krav på barnen. Och hon har väl en rotlöshet eftersom hon är uppvuxen i andra delar av världen. Och
ja,
föräldrarna har inte riktigt tagit, liksom röda världen har ju varit deras första rum på något sätt. Men samtidigt så är ju... Alltså i någon del beskrivs det här med att det liksom allt handlar om prestationer och att hon väljer inte skrivande eller konstnärskap för då måste man hantera livet och det är ett sätt att hantera livet och det vill hon inte utan hon vill fly liksom. Så hon väljer matematik och filosofi och grekiska men att det är ett sätt att liksom hela tiden hålla hjärnan upptagen av något annat och att hon inte liksom... Att hon är så förlamad eller avtrubbad att hon inte kan känna för personer utan hon kan leva sig in i böcker istället. Det är hennes sätt att liksom hitta en kontakt med känslor men hon kan inte vara i verkligheten. Liksom. Det är ju lite den bilden man får av henne så som det är skildrat utifrån de andras perspektiv som omnämns eller som beskriver henne. Och det kanske är mycket så här Rakels syn på henne också och det kan ju vara Rakels förklaringsmodell lite grann. För Rakel söker ju liksom ett svar. Det är klart man gör det när ens mamma bara, hej då, jag vill inte ha dig. På något sätt. Jag tycker det var så makabert när det beskrivs sista kvällen innan hon försvinner. Att hon har ja, men läst saga för Elis och sagt godnatt liksom, och sen är hon borta. Och då vill man ju, precis som du sa innan Rasmus, man vill veta hur långt det är innan hon planerade det här liksom.
Ja, för att det står ju, jag läste om faktiskt det partiet 2 gånger för att jag tyckte om det så mycket. Och att hon, jag minns att det är formulerat som att hon läste godnattsaga lite längre än vanligt.
Ja, exakt.
Och det var egentligen så, den enda skillnaden från den kvällen och en annan kväll.
Ja, exakt. Vilket var så otäckt tycker jag.
Ja, det är också som att hon måste vara så kall. Alltså som att hon inte har några skuldkänslor överhuvudtaget.
Nej, det kändes nästan som så här, folk som dödar sina barn. Som man funderar. Det var jättebisarrt, jätteobehagligt tycker jag. Men ändå på något konstigt sätt så är ju liksom, jag var tillbaka i att man kan tycka om Martin och förstå honom. Och man kan tycka om,
men gud, jag sa ju att de här personerna var alldeles för... De hade
snälla,
inga dåliga sidor. De är alldeles för trevliga.
Nej, de är ju hemska på många sätt. Men de är väl mänskliga då.
Ja, kanske det då. Mm. Fast är ni säkra på att verkligen att det var barn? Jag tänker att det inte har med barnen att göra, utan att det har med henne själv att göra. Att det inte är liksom barnen som hon lämnar, utan hon behöver bara vara för sig själv liksom.
Ja, för det beskrivs ju som, jag tänker, i föräldraskapet, att hon tyckte att hennes behov liksom försvann och att allt handlade om att ta hand om liksom logistik, och att hon var inte intresserad av det och kände inte att hon var bra på det och sådär.
Men alltså det liksom... men jag tänker att det är för att lite grann Martins fel också, för att han var ju riktigt sån dålig farsa där. Han tog ju hand om det så, men han gick ju till jobbet och tyckte det var chill, och dagarna på kontoret blev längre, och han liksom, han lät ju Cecilia ta hand om allting. Han var ju inte där och hjälpte till liksom.
Han verkade ju inte märka att hon mådde dåligt, för helt plötsligt var det så här som att bara, då hade hennes föräldrar hämtat henne och så låg hon på sommarstället och hennes mamma tog hand om henne och sa att hon var sjuk och mamman är läkare. Då hade han ju inte märkt det liksom.
Nej.
Egentligen, och det är på precis samma sätt som han inte har märkt att Gustav inte mår så bra i perioder när man tycker så här, här hade man ju behövt rycka tag i Gustav.
Ja.
Liksom, då har han ju inte heller märkt det. Han märkte inte ens att Gustav var på Beckomberga under en period.
Nej, men det tänkte jag också på. Var så här, fattade han inte det? För att det var därför som jag inte förstod det, eftersom vi såg det ur Martins perspektiv. Och han verkar inte notera det. Helt plötsligt så förstod jag att, men herregud, det här har ju pågått. Alla andra runt omkring har förstått det utan Martin. Eller så, eller så har han inte tänkt på det liksom.
Ja, precis. Nej, det är jättekonstigt. Men...
Men ska vi prata någonting om den här boken som Rakel ska läsa, och den här författaren?
Ja, exakt. Anjard Slibes.
Ja, just det.
Men det är det enda jag tycker är underligt, för den författaren av den boken som då har en kort relation under ett år med Cecilia, eller under en period, kanske kortare liksom, och som blir fantastiskt förälskad i henne. Han får ju ett eget perspektiv när han berättar i det liksom. Och det störde mig nästan att han hade ett eget perspektiv. Och varför väljer man ut just honom? Var det omöjligt att ge det perspektivet till historien? På det? Alltså, hade det inte räckt med att Rakel läste boken och förstod detta och åkte och träffade honom? Jag tyckte att det korta perspektivet, inblicken liksom, var så kort ändå. Och det gav inte så mycket ändå. Alltså, jag tänkte att om man då, det man ville få ut var att se på Cecilia med andra ögon. Men det var ju snarare också... Hon beskrevs ju fortfarande som en sval och ogenomtränglig person som egentligen inte brydde sig om honom.
Ja, men det man fick är ju liksom hur hon var där och sen bara plötsligt försvann.
Ah.
Att det också skedde på riktigt för honom.
Så... Nej, men jag tänker också att det finns ju en berättarteknisk grepp här, eller så vad man ska säga, just att inte låta Cecilia eller Gustav ha perspektiv, för att de vet ju för mycket.
Ja,
det hade
precis
ju varit omöjligt att för dem att ha perspektiv.
Ja, nej, precis. För då hade man ju inte kunnat berätta historien spännande liksom.
Nej.
Men den här bilden att han bara försvann, jag tänker att att hon bara försvann, det hade ju kunnat komma Rakel, som man vill vara mer i tycker jag, hade ju kunnat läsa boken och förstå att det här är en person som har träffat Cecilia och att hon på precis samma sätt helt plötsligt bara försvinner, och att boken handlar om att den här personen inte förstår det, och sen åker hon och träffar författaren och han berättar om det. Och det kan fortfarande vara Urakels perspektiv, tänker jag.
Mm,
så jag förstod egentligen inte poängen med att det blev ett kort inspel ur författarens perspektiv där. Vad han nu hette, Filip kanske eller någonting. Så det var ju lite så här som jag undrade över vad det tillförde. Liksom. Men exakt, och det var ju väldigt intressant. För de som hade kunnat ha perspektiv är ju egentligen bara folk i familjen Martin. Typ Martin Rakel och Elis.
Mm.
För Ricke kunde inte, eller för Ricke kunde inte heller det liksom.
Nej, egentligen.
Det är därför det borde komma liksom en egen bok om Gustav, om man vet det här.
Men tror du inte att det är liksom själva grejen också lite grann? Så tänkte jag när jag läste boken, att man får inte veta allting om alla. Och det är liksom lite det som är livet på något sätt. Att när man känner en person, du kan till och med bo och leva en person, så kommer du aldrig någonsin få veta vem den här personen är.
Vilket också de säger ju i boken.
Det kan man göra.
Att alla människor har vita fläckar och att man aldrig kan liksom...
Ja. Men precis, och det är så det är liksom. Och så ska det vara för oss också. Annars så blir det liksom inget bra typ i den här boken.
Ja, exakt. Nej, men det är ju...
Nej, kör.
Nej, men för det tycker jag är ett metainslag. Att boken säger ju hela tiden till en saker om det som de gör. Och som de, det är som nycklar, du vet, så här kring... Ja, man väljer inte själv och man kan aldrig...
Precis, och det är svårt ändå... att de gör det.
Ja, jag vet, och ändå älskar man den. Det känns inte så bästavisraktig, fast det är ju det.
För vad jag tänkte på också är att det här har ju den här tredje personen perspektiv, eller den här allvetande berättaren som jag i vanliga fall inte gillar i böcker. Som den här, säg inget om Lydia, testamente, Backman och så. Alltså den här, men den här liksom, här så stack ju inte det huvudet upp. För mycket, utan det här var på precis lagom nivå. Jag vet inte om ni tänkte på det, att det var ändå så. Det här berättarperspektivet.
Ja, men helt på lagom nivå tycker jag. Vad säger Rasmus?
Jo, men absolut. Nej, men jag tyckte det, apropå det där med liksom att boken säger vad boken säger på något sätt, är ju, det är ju, tycker jag, ofta en big no-no att liksom
men det är det jag menar,
tell istället för show så att säga, men det kanske också är för att hon är så jävla otrolig på att formulera sig, så att man liksom bara vill höra henne skriva om boken på något sätt också.
Och så blir det, jag funderar jättemycket på så här, för på ett sätt tänker jag så här, att alla de här personerna, man upplever dem som så otroligt verkliga och mänskliga i någon mening och så här. Och sen så tycker jag tänker att alla agerar på ett sätt som jag undrar om, så här, hade jag kunnat göra likadant? Varför gör de så här? Varför, hur kan de inte? Eller, ibland vill man nästan skrika åt dem liksom. Och så tänker jag, blir det ju ändå en dubbeltanke att man bara, eller så kanske det är så här människor är liksom. För jag upplever den ju som lågmäld och inte liksom spektakulär, samtidigt som den beskriver en situation som är extremt inte vanlig på något sätt. Att liksom mamman bara går iväg och försvinner och ingen letar efter henne, så finns hon inte längre i barnens liv liksom. Hon bara checkade ut från så här, hej där, passade inte mig, hej då. Riktigt så tydligt, det är ju inte riktigt vanligt ändå. Det är klart att liknande situationer kan hända. Men, och då funderar man ju så mycket över liksom, den här ganska onormala situationen och deras väldigt icke-aktiva, eller deras väldigt passiva roller hela tiden. Och så samtidigt upplever man dem som jättemänskliga och normala. Så det är väldigt konstigt tycker jag.
Ja, men så, nu är författaren är ju psykolog. Så hon har väl antagligen jobbat med karaktärerna för att de ska vara så mänskliga som möjligt, att man ska kunna känna med dem. För att man känner ju nu för dem. Jag förstår alla liksom. Man fattar precis varför Lydia drar, eller Lydia säger jag. Jag fattar precis varför Cecilia drar. Kan jag ha full förståelse för?
Ja, absolut. Ja, men man kan förstå dem alla. Det som jag inte kan förstå är, tänker jag, eller... Om man hade varit Rakel så tänker jag att man hade letat och obsessat om det här mycket, mycket tidigare. Att man liksom hade inte väntat tills man är 25, utan redan när man är 18 hade man börjat så här, alltså så fort internet kommer hade man ju börjat googla runt och kolla det liksom. Man har, om man fortfarande tror att personen är i livet och som barn har utarbetat teorier om varför hon är borta och vad som har hänt och sådär. Så fort man upptäcker att man kan börja eftersöka det själv så hade man gjort det.
Ja, väl, absolut.
Mm. Alltså det, jag tänker att det är en sån här mänsklig drift liksom. Och det är också, Elis kan ju försvaras av att han var så himla liten så att han inte kommer ihåg henne och förstår inte varför han ska söka liksom. Men Cecilia var ju ändå så pass stor att man upplever, tänker att den förlusten liksom måste vara... Måste, alltså, man måste ju söka hela sitt liv efter mamman liksom. Och eller ett svar på frågan om så här, varför ville du inte ha mig på något sätt.
Jag tror ändå att det inte handlar om att hon inte ville ha barnen, utan jag tror att ändå att det handlar om någonting annat där.
Ja, absolut, men jag tänker att
fast det är klart,
ur rakens perspektiv så undrar man ju så här, varför har du hoppat mig, varför gick du ut genom dörren? Alltså, det hade ju hellre varit en situation där personen blir bortförd med våld liksom. Den köper man ju hellre än, än att någon bara överlagt. För att det är ett överlagt medvetet val att gå därifrån, det måste ju Rakel ha förstått liksom.
Ja, men om man tänker på hur den börjar boken, eller liksom, kanske inte hur den börjar men inledningen, när det beskrivs att Rakel och Martin och eventuella flickvänner satt vid middagsbordet och de kunde fråga varför, och hon hade en väldigt brådmogen diskussion om varför en kvinna drar liksom. Och sådär, och fäder och så vidare. Och det är också, det säger ju också någonting då egentligen om varför hon gjorde det, och det presenteras ju egentligen redan från början. Det är kanske därför som, eftersom hon serverar oss den förklaringen redan i början, så när vi läser vidare så har vi den i oss, så att vi någonstans köper att hon har gjort det. För jag kände inte så att jag tänkte att herregud, vad är hon för idiot som liksom drar från sina barn? För att jag kunde förstå det utifrån den förklaringen som jag hade fått redan i inledningen på boken.
Jag tänkte mer att man undrade vad som hade hänt, och att man så här, det måste ha hänt någonting väldigt stort, och då är man inne på teorin så här, han har gjort någonting som gör att hon lämnar. Och ett tag tänker jag så här, eller så är det liksom att så här, Gustav har dödat henne i svartsjuka, eller Gustav har liksom, det är någonting med de tre som har hänt som gör att hon är borta. Precis. Liksom.
Ja, för jag tänkte ju också där ett tag att hon har dratt iväg för att kunna ha en relation med Martin, eller med Gustav, att de två hade en relation. Det var därför som hon försvann. Men också sen så tänkte jag att hon försvann för att hon hade hittat det fotot med och fått reda på att Martin hade varit otrog mot henne. Exakt, liksom att det var, han handlade om det. Men det gjorde absolut, eller det vet vi ju inte. Nej. Det vet vi ju faktiskt inte. Men antagligen inte. Nej.
Ja, precis.
Men jag har ju några andra frågor här. Ni vet, när Martin tänker på slutet så tänker han på sig själv väldigt full. Mm. Och att Gustav är där och säger, du är full. Mm. Du är full, sa han två gånger. Och han säger, kom och stanna hos mig.
Mm.
Låg de med varandra då?
Ja, precis. Och där är det ju som att Martin ber om det då.
Ja, precis.
För i den andra delen mellan Martin och Gustav har jag alltid tänkt att Gustav är förälskad i Martin.
Ja,
hela tiden liksom. Ja, och att Martin inte uppfattar det, utan att han som precis med allt annat inte riktigt uppfattar tillvaron liksom. Och att när till och med när de är på någon fest och dricker, så är det någon som säger, jag tror ni var ihop, och säger Martin så här, oj, hur kunde du tro det liksom. Att Gustav uppträder som att han är lite avundsjuk mot alla kvinnor som Martin håller på med liksom.
Ja, precis, för att Martin, eller Gustav, har ju i stort sett nästan inga kvinnor.
Exakt.
Det var därför också som jag trodde hela tiden att han var homosexuell.
Ja, precis.
Plus också att de var på en fest någon gång, och de skulle och Bacchus är ju jättekänt gayställe i Göteborg, eller var, och att han var där i närheten, vilket då antagligen måste betyda att han har varit där, tänkte jag.
Ja. Precis. Och jag tänkte, och du vet när de sitter på restaurangen och han bara försvinner och så här ska gå ut och röka och inte kommer tillbaka, och Cecilia bara, vart tog Gustav vägen liksom, så kommer han nästa dag. Och är liksom, har varit hemma hos någon eller någon tagit hand om, och tänkte jag också så här, men han måste ha vägat upp en man, och det är bara så outtalat, och att och att liksom, då tänkte jag så här, Cecilia ser det, men Martin, han kanske ser det men låtsas inte om det på något sätt,
eller så är det inte viktigt heller, för att de pratar ju alltid egentligen om sexualitet på det sättet.
Aldrig liksom.
De kanske hade liksom någon polyamorös relation allihopa i det här liksom, huset i Frankrike.
Men om det var så att de låg med varandra där, Martin och Gustav, då tänker jag att det är så här lite ljugit mot läsaren att inte han under hela den här tiden vid något tillfälle har reflekterat över det. För jag tänker att man känner sig lite blåst på en viktig information. Ja. Eftersom man är i Martins huvud liksom hela tiden.
Ja, men du har helt rätt, absolut. Så att, du tror att han kanske inte gjorde det då? Inte för att det är särskilt viktigt, men det är liksom ändå, det insinueras ändå.
Ja, ja, det gör det ju verkligen. Och att det är just han som säger det.
Men jag tror, jag har ju varit för mycket i Martins huvud. Alltså jag har ju blivit så där blind för saker. För det, jag har aldrig, jag tänkte inte ens tanken att, att de hade något ihop under hela boken.
Fast men det handlar om, de kanske inte hade det så ofta, utan det kanske bara var någon gång när någon var jätte, Martin var jätte.
Ja.
Men alltså, jag tycker så här, i början av boken, när de är unga, då är ju Martins blick på Gustav är ju så här lite förälskelsefull. Det är mycket beskrivningar av när Gustav sitter i fönstret och röker och han tänker så här, du får inte trilla ut nu. Varför sitter du alltid så slarvigt liksom, som att du ska trilla ut? Att Martin blir irriterad på det liksom. Och att Martin är ju liksom, han är hemma hos Gustav och lagar mat till honom och han är liksom, alltså på något sätt så är ju Gustav Martins allt väldigt mycket i deras tidiga ungdom liksom. Och jag tyckte att det var väldigt fint beskrivet och uppfattade det som vänskap, men det är ju väldigt så här att han är väldigt uppmärksam på allt Gustav gör och hans karriär och hur Gustav är, och han kan nästan bli irriterad på Gustav på ett sätt som man kan bli irriterad på någon man är kär i liksom, som gör retiga saker eller kanske skiter i att komma i tid eller alltså sådana där saker som man liksom upplever som irriterande och kan tycka att det är respektlöst mot mig. Och så kanske man inte tänker om vänner.
Nej, men jag tänker att under tonåren så är det ju väldigt, eller jag upplevde att det var ganska vanligt att man hade sådana där stormiga och väldigt förälskelselika vänskapsrelationer där man delade allt och man umgicks hela tiden och man var liksom oskiljaktiga på något sätt.
Ja, men precis. Och man ger varandra en typ av bekräftelse som senare kanske är något man ger till personen i en kärleksrelation.
Ja, precis. Verkligen.
Ja, men en annan sak som jag tänkte på just om det där var att det var att det fanns liksom ingen sexuell spänning, vad vi märkte i alla fall, inte jag i alla fall, mellan Cecilia och Martin.
Nej.
Och det kanske var därför jag var så här, åh, vilken trevlig relation de har, att det inte är någon speciell eller någon sexuell spänning mellan dem, utan det är liksom Martins tjej. Men å andra sidan då, om det skulle vara så att Gustav var homosexuell, så förklarar det ju saken, det förklarar också hur de kunde umgås så felfritt liksom. Eftersom det, liksom, det fanns ingen spänning där. Det var liksom ingen rivalitet mellan Gustav och Martin och Cecilia. Så. Det kan det behöver ju inte vara i relationer alltså, när man vänner så. Men ja, ni fattar vad jag menar.
Ja, och samtidigt var det ju så här. Det upplevdes, beskrevs ju som när hon var där i Frankrike och hon skulle komma. Att han tyckte att det kanske var jobbigt. För att det är så här, då blir det vi och Cecilia. Alltså, att han liksom beskrev det som att hon kommer komma och förstöra deras situation.
Ja, det har du rätt i.
Men, och det var ju verkligen stor skillnad på, jag tänkte den här Etienne eller vad kvinnan heter som han är otrogen med vid två tillfällen. Liksom en gång när de är unga och när hon sen återkommer i bokmässan. Och då beskrivs ju det som en väldigt så här, passionerad situation som han egentligen har svårt att säga nej till. Liksom, han låter sig följa med på det här glaset vin och han vet var det ska sluta. Och han kan inte liksom, han åtrår ju henne liksom, eller är ju väldigt attraherad av den kvinnan på något sätt. Och hon beskrivs ju som typ Cecilias motsats. Och i de situationerna är ju enda gången han också är liksom lite nej, men det är ju ändå ganska så här, det är väldigt, väldigt, väldigt kort sekvens av en sexscen som fladdrar förbi liksom, som ändå känns så här passionerad liksom, jämfört med hur Cecilia beskrivs, som mer är så här typ den mjuka vita nacken och men det är oerhört så här, inte så sexualiserad beskrivning av henne. Cecilia alltså, medan Etienne är ju liksom mörk och mystisk och helt galen.
Ja, precis.
Och liksom och också så här 38 och singel och har valt bort det i livet och har alltid tid för liksom en hetsig kärleksrelation men inget annat, du vill inte ha något annat eller så där. Och det verkar ju attrahera honom enormt mycket liksom.
Ja, ja verkligen.
Men
ja, men med den bilden på näthinnan av Martins eskapader under bokmässan. Så kanske
olika
vi behöver avrunda, va?
Du menar att vi ska stanna där?
Ja, men vi har ändå vi har haft saker att prata om, får man säga.
Ja, ändå verkligen.
Snackat i 45 minuter.
Ja, vi skulle ju bara prata 20, det var ju dåligt.
Ja, precis.
Typiskt. Ja, och då finns det ändå mer att prata om.
Ja, det finns det.
Ja, är så bra.
Ja, det var det.
Ja, men det var, vi kan ju prata i evigheter om den här boken, känns det som. Men det var kul att liksom grotta ner oss i saker som man bara får lyssna på om man har läst boken. Men tack för idag, hörni.
Ja, tack för idag.
Tack för idag.
Ha det
bra.
Hej då!
Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Wellratt, Theo Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.